Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna här plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen.
Men det
också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, och en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongkristinnan. Ja, ja.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ah. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Inte din morsa. Barbro den vita renen har skakat om Podd Sverige.
Har den?
Ja, jag har fått så mycket reaktioner. Vadå, du är inte...
Nej, jag har legat under en sten i...
Vi pratade alltså i förra podden om att Sanna hade varit uppe i Åre och träffat på sin mamma i den vita renen, kan vi säga. Mm. Den vita renen Barbro, som jag döpte den till då. Och, det var många som kände igen sig att de också har träffat människor de älskar som har gått bort, i allt från koltrastar till liksom vita renar till allt möjligt. Och det var fint i alla fall att många tyckte att det var ett väldigt fint avsnitt. En tjej skrev att jag sitter på tåget här och grät hela vägen.
Mm.
Du, så det gjorde jag också, säger jag ju.
Ja, men nu är jag faktiskt inne här på vår Instagram. Ni som gillar oss, följ oss där. Inte din morsa heter vi. Och där kan man skicka DM till oss och ibland plockar vi upp sånt. Det kan vara allt ifrån frågor eller grejer som ni undrar över eller önskar att vi skulle prata om. Och här skriver Sina Andersson. Jag tror att du uttalar så. Eller Kina Andersson. Den vita renen. Det där avsnittet kom i mina öron i rättan tid. Precis vad jag behövde höra, ta del av, begrunda. Relationer och nerver. Diagnoser och folk som tror en massa om allt. Tack för att ni ville hänga med mig på en powerwalk så här en onsdag när livet svajar lite. Den vita renen finns där ute av en anledning. Den kommer vara kvar där. Min mormor visar sig för mig på olika sätt, men oftast i en liten blå fjäril som jag inte vet namnet på. Jag är också så tacksam att ni inte gav er in på att försöka, som sagt, vetenskapligt förklara vad det här skulle kunna vara eller plocka ner den här upplevelsen från det här andliga. Och att människor verkligen har bemödat sig om att lägga, vad ska man säga, händerna på täcket beträffande liksom den. Det är önskemålet. Jag är jättetacksam för det. Och det säger också väldigt mycket om, tror jag, hur mycket vi behöver såna här diskussioner. Och hur tystade vi har blivit, tror jag, väldigt mycket av den här både så här sarkastiska generationen, den här vetenskapstroende generationen. Att vi lever i ett samhällsklimat där framförallt kvinnlig andlighet ofta blir liksom hånad, förlöjligad och skrattad åt.
Mm.
Men att vi ofta behöver den och att det är så många som delar den här typen av erfarenheter. Jag spår i min kristallkula att det kommer bli mycket mer av sånt framåt. Både i vår podd, men också så här rent generellt, så tror jag att vi har ett stort behov av den här sidan hos oss själva, att bejaka den och att rymmas i oss på något sätt. Och jag har i veckan, precis som väldigt, väldigt många andra, fördjupat mig i, jag ska säga det, att jag har ju varit i Grekland en vecka med mina söner och en kompis till en av mina söner. Jag och fyra boys i åldrarna 5-17 år. Och det har varit ljuvligt. Och jag har gjort det som jag älskar att göra. Läst en jäkla massa. Och lämnat min mobil ganska mycket i fred. Och inte lyssnat så himla mycket på saker och ting heller, utan faktiskt mest bara läst. Jag har också fördjupat mig i Sinead O'Connor.
För det har inte jag. Eller jag vet att hennes son tog sitt liv för något år sedan, ett år sedan. Och att hon har mått det dåligt liksom, ja, men under hela sitt vuxna liv, upp och ner. Men oändligt sorgligt. Jag ska säga helt ärligt, jag har varit i Norrland utan täckning med två barn och kört bil med dem. Och så att jag, det har inte blivit någon läsning igen. men väldigt mycket fotboll, matlagning, blåbärsplockning, loppisrunder och bara allmän liksom insikt om detta Norrland som vi har.
Mm, du bara ligger där och väntar
liksom
på oss.
Byar, du kan ju tänka dig. Jag bara såhär, du vet, jag vill bara så här, teleportera dit. Jag bara säger, det här huset har Sanna, det kan man köpa. Så det är så mycket fina hus som bara står och faktiskt bokstavligen förfaller.
Ja.
Du vet, jag bara så här, och gamla kyrkor och liksom, ja, men det kan du köpa, det kan du ha som garage. Man bara, garage? Jag bara tänker så här, det finns så mycket man skulle kunna göra där uppe. Ah, ja, hur som helst. Mm. Berätta om Sinead O'Connor. Som har gjort, vad ska man säga, hon har gjort en tolkning av Prins Denga, Nothing Compares to You. Och det är en utav de faktiskt de starkaste musikupplevelser. Ja, men liksom år efter år fortsätter det vara en av liksom mitt livs starkaste musikupplevelser. Den gången jag hörde den på raden första gången, jag var så här, Det var liksom som en förtrollning av liksom något gudaliknande från en annan värld liksom. Vi kan lyssna lite. Säga att det finns någonting i rösten som drabbar en.
Det gör det. Mm. Samtidigt så kan jag inte riktigt stå ut med det sorgliga i att det är just den låten som gör henne så känd och som på ett sätt också förgör henne.
Mm.
Därför att hon hade gjort en skiva innan den här skivan kom med bara egenskriven musik, och efter Nothing Compares to You är ju typ den enda låten som är en cover. I övrigt så är det bara egenskrivna texter som är otroligt självutlämnande och som är väldigt centrerade kring. Nu ska vi lyssna på. Det här kände jag verkligen så här. Här kände jag starka grejer. Vi lyssnar på inledningen av hela den här skivan. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can.
Okej, det här är alltså anhörigbönen.
Ja, eller det är väl alla tolvstegsprograms huvudbön. Jag kommer inte att bli det, men det är ju egentligen en kristen bön. Och Sinéad O'Connor som konstnär uppehöll ju sig extremt mycket kring andlighet och andlig erfarenhet. Och hon hade ju ett enormt hat mot katolska kyrkan, och det var ju det som blev hennes, vad ska man säga, fall, från att hon upphöjs till någon slags liten gudinna liksom av punk rock. Hon var liksom svår att etikettera. Var en pojke, var en flicka, hon var androgyn, hon var helt egen. Hon viskade, hon skrek, hon hade liksom ett enormt omfång, hon hade de här ögonen. Är hon sexig eller är hon oskuldsfull? Det var så mycket som rymdes i både hennes utseende och appearance liksom, och i hennes röst och samtidigt i hennes texter som är oftast väldigt mörka förstås. Alla hennes texter skulle jag säga handlar om hennes uppväxt, och det säger hon också, det går en utmärkt dokumentär om henne som heter Nothing Compares to You på SVT. Se den. För där förstår man, och hon berättar ju själv om sitt konstnärskap och hur det är att bli så känd som hon blir. Men en grej som jag inte hade en aning om, det var ju att hon blev gravid när hon var 20 år. Så när de tar bilderna på skivomslaget till, eller om det var singelomslaget till Nothing Compares to You, så är de tvungna att ta bilden i liksom brösthöjd.
På den tiden fick man ju inte visa sånt.
Nej, för att alla skivbolag och allting är så måna om att hon ska liksom vara en liten sexy teenager typ. Det går ju inte att vara gravid då. Och att det också är en trotshandling, därför att hon kommer ju från ett djupt katolskt Irland där det är förbjudet att göra abort. Och hon går ju bräschen i så här demonstrationståg och använder ju sitt nyförvärvade då kändiskap till att göra uppror mot allt det som hon har vuxit upp med. Hon beskriver irländska befolkningen som om att de är misshandlade barn. Mm. Av katolska kyrkan. Alltså de är, framförallt kvinnor är ju så extremt hårt kontrollerade av den katolska kyrkan. Alltså birth control är ju förbjudet och abort är förbjudet. Och allting är så här skam och tabubelagt om man är det liksom bara det minsta utanför den kristna då, katolska normen.
Det lättar ju aldrig heller.
Nej, men det är också så sjukt att vi hade så dålig koll på det när den här låten kom. Alltså, jag hade det i alla fall. Det kan man väl skylla på att man kanske var 12 år gammal. Inte visste så mycket om världen, men ändå att så här,
dåligt, Sanna, mycket dåligt.
Det är så sjukt att det såg ut så här faktiskt. Mm. Och att vi lite grann ser en backlash av det nu i Polen och i vissa andra europeiska länder där man börjar liksom förbjuda abort, eller i alla fall sänka abortgränsen, om man ska säga. Att vi ska få se den här skiten återkomma. Men sen blir hon i alla fall gravid när hon bara är 20 eller om hon är 21. Och då vill liksom hela den här musikbranschen, som är så snuskig åt sitt håll, de i stort sett avkräver henne en abort om de ska satsa på hennes karriär.
Mm.
Men hon bara vägrar att gå med på det. Så hon föder den här ungen som ju sen, jag tror att det var han som tog sitt liv här nu för något år sedan. Men att hon bara så benhårt från att hon var 20 år bara har haft sån sjuk integritet och bara så här, nej, det tänker jag inte göra. Mm. Och det är klipp från intervjuer i den här dokumentären där lite grann så här, samma som med Britney. Du vet, när det är så här manliga talkshow-hoster som ställer så vidriga frågor. Man kan liksom inte bara förstå att det var så här gick till. Så här pratade man med en så här ung artistkvinna på den tiden.
Som heller inte, liksom, det fanns ju ingen samma PR-backup som det gör nu.
Nej, eller att det fanns liksom inte den här arsenalen av människor som kunde liksom säga de här frågorna är förbjudna, då bryter vi intervjun och går. Alltså, nej. Så här,
utan... Det fanns ju inte då. Det var ju så här, var glad att du får vara med typ. Mm. Svara bäst fan du kan.
Ja.
Det är sånt otroligt högt pris som man fortfarande får betala om man ska vara liksom självständig kvinna. Det är så här, det kommer med ett sånt högt pris fortfarande om man ska gå sin egen väg. Det är också så otroligt tragiskt liksom.
Det som är tragiskt med hennes död, jag tror att det var Lily Allen som skrev det på sitt Facebook-konto, att liksom, det går bra att hylla henne nu, men de senaste 10 åren har hon levt alltså som hemlös. Hon har ju verkligen fått smaka på också så här, att vara det där geniförklarade alltså unga människor får vara galna, får vara outrageous, liksom får vara allt det här utlevande. Men så fort du fortsätter att vara det efter en viss ålder, då betraktas du som skamlig, sjuk,
gränslös,
äcklig,
kvinnlig.
Hon har ju verkligen gått i den här fällan av den galna kvinnan, om vi nu ska återkoppla till vår förra podd där. Vad är egentligen galet? Vad är egentligen ADHD? Vad är egentligen miljö som gör en människa galen? För att man tittar på hennes liv också. Hon hade en mamma som var alltså fysiskt och psykiskt misshandlade henne på ett sätt som var så grovt så att man bara gråter när man ser den här dokumentären. Och i stort sett var det enda text, och hon berättar också om tårarna som kommer i videon i Nothing Compares to You. Alltså det är ju en löjlig jävla kärlekslåt egentligen som Prince har skrivit. Men hon tänker på sin mamma när hon sjunger den här texten. Och om man lyssnar på den och tänker på det, så blir det ju liksom då förstår man ju varför hon ser ut som hon gör i den här videon. Att man ser rätt in i hennes själ, att man ser någonting som är så trasigt och samtidigt så rent att hon vågar liksom stå upp för den här berättelsen. Att man älskar någon så mycket fast man den personen har gjort en så fruktansvärt illa. Och hon berättar att hennes mamma stängde ute henne i trädgården. Och hon fick inte komma in på flera dygn när hon var liksom 7-8 års åldern. Tänk dig själv att du skulle göra det mot Bobo. Alltså hon tittade upp i skymningen mot mammans fönster. Det här var alltså på baksidan av, jag tänker mig, någon radhus liknande. Och mamman drar ner gardinen och släcker lampan. Nej, och låter den inte komma in. Så hon får sova i trädgården som en hund.
Nej.
Jo, alltså det är på den nivån. Och sen när föräldrarna separerar och hon blir lite större, så börjar hon göra uppror. Då skickar de henne till en så här katolsk nunneskola för problembarn.
Mm.
Det är så mörkt och då tänker man också så här, hur kan den här människan ens ha kunnat stå upp och göra allt det här hon gör och vara så klar i sin vision, i sin idé, i sitt konstnärskap. Men man blir så jävla imponerad av henne. Det är lite grann som när jag såg Tina Turner intervjun också, att man bara så här, det här är liksom en människa som har gått igenom helvetes elden.
Mm.
Och så tycker vi att hon är så här, gud, hon är lite för crazy nu. Alltså, vad fan är vi för
människor? Jag vet. Det är så här, det som vi pratade om, att de flesta människor blir ju inte galna bara för att de är galna.
Nej.
Liksom, det krävs ju så här, ett långt arbete att bryta ner en människa. Mm. Plus lite gener såklart, men ju mer man liksom bryter in i det där, så inser man så här att alla människor som har backning ska krävas väldigt mycket innan de faller. Mm. Med föräldrar, syskon, pengar. Det är som vi har sagt några gånger så här, ska du bli galen, då ska du ha stash.
Ja, du ska ha stash, ja. Och du ska ha så här, du ska ha en massa kärleksfulla människor kring dig, för då behöver inte den där galenskapen kanske kosta så mycket. Och nu ska jag inte säga att hon inte hade det, för det är ju också någonting som har varit ganska befriande med hela hennes persona, att hon har haft stark integritet. Hon har liksom inte släppt in människor så nära, vilket ju vi är rätt ovana vid idag. Mm. Men
jag kan hålla med. Det gäller att ligga på rätt sida gränsen. Och så här, det kan man ju när man mår bra och liksom fysiskt och psykiskt. Men sen är det lätt att gå över den där gränsen, eller liksom också gå under den där gränsen, att inte bjuda på någonting. Och det, jag tycker det där är liksom, det är svårt att balansera det där. Vad ska man liksom bjuda på? Vad ska man inte bjuda på? Det var ju som, nu så pratar vi om det i podden, och sen så uttalade jag mig till Hasse och Anna Shimoda då. Och så skrev jag så här, det här är enda jag kommer säga om separationen, och sen kommer inte jag säga något mer liksom. Och när de skickade så här förfrågningar från tidningen, jag svarar inte ens.
Nej.
Jag känner så här, varför måste jag det? Det är så att de skickar på ens privata nummer, på ens privata DM. Och det tycker jag i och för sig är fint med Instagram, att man kan säga, ja, men som Molly Rustas nu, då säger hon så här, det här är det jag kommer säga om vår separation, och sen räcker det.
Mm.
Och det är också ett nytt sätt att liksom berätta det på. Jag tänker så här, ja, men när Pernilla Wagen och familjen Scolino och så där, när hon växte upp, det var ju typ bara de som var kända. Mm. Det var några få kändisfamiljer, och då var alla kända i familjen. Och de var ju tvungna att bjucka på allting, för att annars var ju de högfärdiga.
Mm.
Och då blev de ju utfrysta liksom.
Det har väl också alltid varierat, tror jag, apropå fin och ful kultur, att fulkulturen har ju fått väga upp då bristande artistisk talang med att bjucka på personligt mums, så att säga. Alltså Lill-Babs typ. Alltså så, det är lite så det har varit. Perrelli, baka kakor och bjucka på liksom.
Men apropå Perrelli, kom du ihåg när hon fick missfall liksom, typ, och
på scen,
typ. Ja, på scenen, och så bara fortsatte sjunga, man bara,
ja.
Tänkte en snubbe typ som skulle göra samma grej, han skulle ju vara såhär
men helt absurt alltså.
Men till syvende och sist så handlar det om att få tillbaka sin stolthet lite så här, som kvinna då, att så här, få någon där ute eller som tror på henne och som hjälper henne. Hade hon någon sån liksom stöttepelare?
Jo, men det framgår, men det som är hela hon är ju som någon slags här motståndsrörelse från början till slut, och det man känner med låten Nothing Compares to You, som alla och en var har spelat en miljard gånger, i alla fall från vår generation, i sina tonårsrum, det är ju att det är liksom den låten och den typen av kändisskap, som framförallt blir hon ju jättestor i USA och får åka på liksom stora så här världsturnéer. Det är som helt absurt att bli så där känd när man är en sån person som hon är.
Jag visste inte att hon var så ung någon.
Och 21, hon hade gjort en skiva innan dess som hette, en låt hette Mandinka i alla fall, som gjorde henne känd i Europa och i Storbritannien. Alltså, den kanske släpptes i USA också. Men, så att hon var ju liksom ett namn innan dess, och hon uppmärksammades ju för den här otroliga rösten som var så säregen. Men att sen göra den här låten och bli så jävla känd och vara på varenda cover och så här, alltså det är så overkligt. Jag säger inte att Britney Spears var bättre rustad för det, för det var hon ju obviously not. Men alltså när man har en så här, ett PR-maskineri, när man på något sätt kanske ändå har människor kring en som kan förbereda en för och kanske hjälpa till att forma en. Men i hennes fall så känns det liksom som att slänga upp en så här lammunge på slaktbänken inför offentligt slakt. För det är också det att hennes skivor och hela hennes artisteri var ju väldigt politiskt från början till slut. Och sen ska hon helt plötsligt uppträda på Grammy Awards och folk tror typ att så här, nej, hon ska bara sjunga Nothing Compares to You. Nej, men då går hon upp och har någon så här Public Enemy-symbol på huvudet. Hon hade sin sons sparkdräkt liksom, som hon hade knutit fast på sig själv. Hon hade sitt rakat. Alltså så otroligt jävla cool människa som säger, nej men nu har jag en arena, nu ska jag verkligen. Hon vägrade när hon skulle göra en spelning på New Jersey att inleda sin konsert med att de spelade den amerikanska nationalsången. För att hon tyckte inte att det var på sin plats att hylla att de var och krigade i Irak och under Kuwaitkriget. Hon sa, nej, det är min konsert. Det är yttrandefrihet i det här landet. Jag vill inte supporta det här kriget. Och då, det var liksom första gången hon fick känna på det här enorma jävla hatet. När all media bara kastade sig över henne. Som den här lammungen som försöker liksom stå för någonting riktigt, någonting rätt. Och sen passar hon ju på något år senare då att riva bilden på påven. Och det var ju då liksom omvärlden och publiken bara bestämde sig för att det här är en galen människa. Då var det kört för henne. Då var hon liksom 26 år gammal. Alltså, någon karriär därefter kan man inte riktigt tala om. Och jag menar, hon dog ju urfatt. Dig typ hemlös och liksom verkligen sjuk. Ja, men hon var så här, sista Instagram videon eller om det var på Twitter, det var ju när hon liksom lägger upp att hon har fått en lägenhet i London och hon så här, så, genom ett under, alltså hon hade ingenting kvar av sin förmögenhet överhuvudtaget och har ju inte mått särskilt bra. Och det kan man inte riktigt se när man ser bilder, intervjuer och klipp på henne när hon är så ung. Då känns det som att det här är världens starkaste människa. Det här är Pippi Långstrump på riktigt. Typ. Mm. Men det var det inte. Hon klarade inte det där. Och till skillnad från manliga artister så skulle också hela hennes utseende som vanligt nagelfaras. Det skulle ifrågasättas varför hon såg ut som hon gjorde, varför hon var androgyn, varför hon inte var säker. Alltså, så här. Det är som hela det tillägget också. Och också att en kvinna aldrig får tycka saker. Man får inte skrika om man är kvinna. Man får inte vråla och man får inte vara obekväm.
Mm.
Går alldeles utmärkt för män och manliga artister att vråla och skrika.
Och de har också ofta så här, någon backning av någon mamma eller någon ekonomisk rådgivare som inte överger dem. Mm. Det ska krävas otroligt mycket mer för att någon ska liksom, entouraget ska överge en snubbe tycker jag. Jämförelse med när man överger en tjej. Jag tänkte på, kom du ihåg Dixie Chicks?
Uh-huh.
De var liksom verkligen på gång och skulle bli så här, de största countrystjärnorna någonsin, kvinnliga kan vi säga. Mm. Och sen så ett jäkla mellansnack på någon konsert så snackar de om George Bush.
Mm.
Och sen bara blev det exakt samma sak som när Sinead brände den här bilden. Du vet, det tog ju liksom död på det, hela deras karriär, det här mellansnacket. Och jag läste på lite om det här liksom, de kom ju och slog igenom liksom, och var på listorna på slutet av 90-talet, va?
Mm.
Då blev de ju så här hela USAs babysar. De var så söta, det var tre tjejer, de var så gulliga, de var så lagom, men ändå lite liksom festliga och liksom tokiga. De tog verkligen musiken på allvar liksom.
Mm.
Och sen så I Can Love You Better var ju deras första supersingel liksom. Vi kan lyssna på det. Den här då showen på NBC, liksom den här showen, så sjunger de mycket om så här, ja, men hur det är att vara liksom flickor som ska bli kvinnor och ja, men det blev så här, alla var så här förstående för dem och det var fiol och banjo och alla sjöng med och liksom she needs wide open spaces, room to make her big mistakes typ. Alla så här älskar dem. Okej, och sen så händer det här då mellansnacket och det var ju då precis när kriget i Irak. Det var ungefär samma tid där. Det var ju var inte 2003 i mars då.
Och då säger hon, Sinead var ju 10 år tidigare.
Precis. Mm. Och då säger hon då Natalie till publiken i London att de skämdes för att George W. Bush kom från Texas.
Mm.
Och liksom, då verkar det som att de skulle bli då det största bandet typ i countrymusikens historia. De hade sålt 28 miljoner exemplar av sina 3 första album. 28 miljoner, älskling. Och sen då, under de 10 år som gick efter då den här kommentaren, så har inga av deras skivor sålt ens 1 miljon ex.
Nej,
men jag bara fattar inte. De finns inte längre liksom. Och nu har de försökt göra lite solokarriärer. Men ingenting blir uppmärksammat. De är liksom döda. Då måste man ställa sig frågan, varför kan det ställa till så mycket? Och varför blir de liksom aldrig förlåtna?
Men det är ju kanske också så att Dixie Chicks eller country, amerikansk country, har ju traditionellt sett haft en publik som kanske har varit väldigt, ja men så här, republikanernas näste, ja, hela så här, Mellanöstern. Så att det kanske inte var det smartaste om man nu hade velat vara lite förutseende försäljningsmässigt. Om man nu hade börjat tänka lite varumärke så.
Nej.
Vilket hedrar dem. Och Sinead O'Connor säger det också. Hon är så här, jag skiter i, för alla bäst amerikanska tidningar då är så här, du vill ha våra jävla pengar och sälja skivor här, men du kan fan inte tänka dig att spela vår nationalsång. Vi bojkottar dig. Och det var ju så många radiokanaler i USA som bojkottade Nothing Compares to You då. Men hon sitter rätt upp och ner och säger så här, jag skiter i era jävla pengar. Jag har aldrig brytt mig om pengar. Och det är väldigt lätt att säga så, men när det gäller henne så tror jag verkligen på det hon sa. Alltså hon hade en sån jävla trovärdighet och sån tryck i det, för hon fortsätter ju bara göra knäppa saker. Konverterade till islam var ju bland det sista hon gjorde. Det är också just så här, hon måste vara galen. Det måste vara ett utslag av bipolär sjukdom.
Man vad bara, som helst, men inte fucking islam.
Typ. Nej, bara som att det är det sjukaste som en kristen kvinna har gjort, att konvertera till islam. Alltså, det mår ju också så illa över att de har liksom lyft upp det och just en världsnyhet. Men när Cat Stevens konverterar till islam. Inte fan är det någon som åberopar liksom galenskap. Nej. Då?
Utan, ja, nu har han en period där han har gått in i religionen. Ja, sökande, så det är spännande. Så här.
Men Sineds sökande och andliga, det ska direkt kopplas till galenskap.
Ja.
Så fort en kvinna är utanför den manliga blickens norm, då är man galen. Och därför blir det också så, jag tycker det är så extra viktigt för oss att lyfta så här. En bipolär människa kan vara på 1000 jävla olika sätt. Det gäller ju även personer som har neuropsykiatriska funktionsvariationer. Alltså vem fan vill bli så här? Nej, men allting ska bara tillskrivas diagnosen. Det är avskyvärt, helt enkelt. Det måste vi sluta dra så förenklade slutsatser.
Annars skulle jag inte vilja uppmuntra någon att säga att de har någon diagnos.
Nej,
det ska vara alltså, så. För det är så jävla lätt att hugga någon i ryggen.
Alltså, men så fort det har framgått att Sinead menar dels att hon har haft beroende, brottats med det, och sen bipolär sjukdom, ja men då är det som att alla bara, ja men då fattar vi. Då kan man inte ta hennes politiska gärning på allvar. Och då ska vi ändå veta så här, Winston Churchill, bipolär, alltså hur många så här
framstående,
troligtvis var också Hitler bipolär, alltså vi kan inte koppla ihop.
Palme det. Kanske.
Men alltså,
nej, jag vet.
Man ska akta sig för det, tycker jag. Att så förenkla människor och begränsa förståelsen av dem med något så simpelt som en eventuell diagnos. Nog pratat om Sinead, men jag, bara sammanfattningsvis kan vi tipsa om den här jättefina dokumentären och att fördjupa sig lite grann i den tiden, för att jag antar att många av er som lyssnar är i ungefär samma ålder som oss. Och när man ser den här dokumentären så får man också sån jävla flashback. Så, det var det här vi växte upp med. Shit, alltså både så här, wow, det finns inte såna här artister längre, och det är synd. Men sen också, tack gode gud att vi slipper liksom ett Irland som är så förgiftad av så här, katolska män som använder religionen för att kontrollera. Det slipper vi, tack gode gud. Vi slipper också så här, den manliga blicken på unga kvinnor. Alltså det har hänt massor. Mm. Och det blir man väldigt upplyft av när man ser den här. Och man önskar att Sinead hade kunnat få upprättelse innan hon dog. Att hon hade fått leva liksom, och fått känna den här kärleken och bli så hyllad. Mm. Som hon förtjänar att bli. För det känner jag ändå att Tina Turner blev under sin levnadsdagar. Alltså hon fick ju så mycket kärlek. Men Sinead har ju levt liksom, som sagt, i rännstenen. I någon slags dold, så här, om inte i ett nunnekloster, så hon ändå fått leva i någon så här undantagstillstånd. Vilket är sjukt sorgligt. Men,
Men det är också så intressant det här med timing, att man tror att man har timing och hamnar rätt för man känner stöd, men det är liksom bara någon falsk känsla. Jag tänkte på Dixie Chicks, precis när de uttalade sig, då var de i London. Där var det en helt annan känsla till Irakkriget ju. De fördömde ju det. Det var ju så stora demonstrationer i Hyde Park. Alla medier var så här, de jävla amerikanerna, vad håller de på med liksom? Och där var ju precis när 100 000 amerikanska soldater precis skulle gå in i Irak. Så liksom, det hade ju inte svängt i USA.
Nej.
Det var ju fortfarande så här, yeah, George W. motherfucker, he's great. Så då stod ju Dixie Chicks i London och så här, kände stödet, sa det här. Och nu ska vi sjunga en låt om kärlek. Vi skäms så mycket för att den där liksom, George W. Bush kommer från Texas. Hur kan det här ske? Och alla var så här, och sen så när de hörde det hemma då, så var det bara så här, massslakt. Då hade de liksom gjort den här konserten ett halvår senare, ett år senare, då hade de ju fortfarande varit liksom superstars.
Ingen hade ryckt på ögonbryn. Nej, men nej. Liksom, det är också det. Så här, hade Sinead drivit sönder en bild på påven nu, vem fan hade brytt sig? Ingen.
Nej, nej.
Alltså det hade inte blivit någonting av det. Mm. Men då var det så otänkbart. Jättekul. Här som vi liksom bränner Koranen till höger och vänster och försvarar det. Nej, men det är liksom... Ja, som sagt, både att sätta saker och ting i dess historiska kontext, men också att förstå vad vi levde i för tid och hur formade vi blev av det, på gott och ont. Jävligt spännande. Det var som en sån här walk down the memory lane som var väldigt härlig. Kolla på den dokumentären. Du också, älskling.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Men du, nu vill jag gå in.
Jag vill också prata om grejer.
Ja, nu ska du få prata. Du ska få prata. Men jag ska bara annonsera ett litet ämne som jag undrar liksom över hur du ser på. Återhämtning, liksom att vara ledig. Är det något du känner att du klarar
är det något
av
du tänker att vara? Är det något du känner att du blir återhämtad?
Eller att du, har du listat ut vid 51 års ålder vad det är som funkar för dig? Alltså vad, och vad det gör med dig att koppla bort din vardag, eller vad man ska säga. För jag tror att det var Sinead som sa det också i den här dokumentären, att så här, jag har aldrig mått bra av att vara ledig. Och det hör man ju ofta konstnärer säga. Jag lyssnade på ett Värvet avsnitt med Claes Östergren, som också har någon tydligen helt bizarr självdisciplin som författare. Att han liksom, han har så här, ja men de har ju hört många författare som går upp klockan 6, dricker sin kaffe och sen sätter de sig på sitt kontor och så skriver de oavbrutet i 4 timmar. Och så sker varje dag. Och att semester eller att liksom lämna en text för att sen komma tillbaka, det ska man absolut inte göra. Det var mycket spännande saker om skrivande där. Och att kreatörer kanske generellt inte mår så jävla bra av att ha semester eller så.
Nej, men vi har pratat lite om det där innan ju. Och jag tänkte på, jag har aldrig varit i Ingmar Bergmans hus på Fårö. Har du varit det?
Nej.
Nej, men nu det är inget öppet hus. Men det är inte så här att det är bara de mest invigda. Utan det är ändå en stiftelse nu och konstnärer och liksom.
De har ju Bergmanveckan, man kan ju verkligen gå dit och besöka.
Precis. Och han har ju liksom en helt otrolig utsikt från liksom, ja men hela liksom ut mot Temba, eller vad heter den där stranden som ligger? Han har liksom direkt connection med havet, det är liksom helt otrolig view, men han hade hans arbetsskrivbord är liksom direkt mot en så här vägg bara i ett mörkt hörn. Och sen liksom runt hörnet så är hela den här utsikten, men han sa det är helt omöjligt. Jag kan inte sitta och se det där och tro att jag ska kunna skapa. Och det ligger något i det där att man, om allting lockar så är det ju svårt. Liksom. Just att sitta hemma och jobba med barn och det är bara så här. Men det jag tänkte på, det där har ju också Ann Heberlein sagt, att så här, nej, mer än 3 veckor går inte för någon som jag som är bipolär, då blir det galenskap och det blir inte bra och liksom det går ut för. Och även min syster då, som aldrig leder mer än 2 veckor, och sen måste hon liksom in i ekorrhjulet igen. Jag förstår det där, att så här, det måste vara på ett visst sätt för att själen ska må bra liksom. Att människan är gjord liksom, för att vara i rörelse och jobba och liknande. Eftersom vi kommer ifrån att vara nomader och gå omkring och samla grejer. Det känner man att man är i sig. Då tänker jag så att det är så mycket som får oss att tro att det ska vara på ett visst sätt. Och det spelar så mycket liksom, var man är just då. Är man på Gotland så är det en viss känsla. Är man i Norrland och med människor som jag som har väldigt mycket påverkas av energier, är det väldigt lätt att dupera mig och tro så här, men gud, nu måste vi renovera och nu måste vi ha 40 människor på middag och nu måste det vara si och så. Och om det inte är någonting som pågår så är det inte värt någonting liksom. Så kommer man upp i Norrland och då köpte ju Åsas föräldrar den här gården då 1972. Det är liksom ingenting heller som blir värt någonting där. Och det tänkte jag också på. På Gotland så hade det gått upp 35% på 2 år. Att det blir någon galen guldruschkänsla. Så man tänker så, det spelar ingen roll om vi liksom renoverar för 90 miljoner. Vi kommer få 97 miljoner. Att man liksom dras med i det där. Det ska vara större altan och hit och dit. Alla gör såklart inte det. Men det var som Åsa sa, här uppe så det spelar ingen roll hur mycket man gör. För det går inte, liksom ökar inte världen då. Vi åkte förbi någon stor gård som
det
såhär,
minskar det på världen.
Ja.
Ja, det är så här, spelar ingen roll att du har lagt ner 1 miljon på en pool.
Nej, så här, de bara, ingen bryr sig.
Ingen vill bo i så här.
Nej, och vi åkte förbi någon så här lyxrenoverad hus med jacuzzi och glasveranda. Hon bara, det där gick precis för 1 miljon. Och det är liksom gigantiskt med 3 hus. Och jag tror man blir lugn i det, att så här, det liksom spelar inte så stor roll vad vi gör. Vi kan göra lite grejer för att det är mysigt. Man gör bara det för
man vill
egna
för sig
kärlek.
Själv.
Ja, för sig det. Själv. Mm. Då tänkte jag att jag skulle prata med dig om så här, hur mycket varje dag gör man för sig själv. Då menar jag inte så här, nu ska jag göra för mig själv, nu ska jag ligga här och typ med en ansiktsmask. Utan jag menar faktiskt inte liksom utlägger, utan jag menar så här, vad gör man för sig själv? För att släkten eller barnen ska vara bra, för att det ska gå vidare. Jag tror också att det handlar mycket om att när saker och ting inte längre går i arv, då blir det inte hemmes, liksom, heller samma känsla. För att gå där i mammans hus då, hon hade en stor gård bredvid, och så Åsa där de har varit där så länge. Alla bilder, alla minnen, alla möbler, tavlor som alltid har funnits liksom. Mm. Det är ju en sån oändlig skatt och det skapar också band. Och man ska liksom inte underskatta det. Det är väldigt lätt att tänka så här, men vem spelar roll? Varför ska jag vara fast i det liksom? Sälj skiten bara. Mm. Du behöver inte ha kvar den här arvegrejen. Det blir bara tjafs. Men när man är på sådana ställen så mår ju själen väldigt bra. Och man blir ju väldigt lugn.
Vet du, jag tror att det finns, det är ett tvåeggat svärd. Jag kan verkligen se så här, konservatismens strävan efter att behålla saker, och som Björn af Kleen konstaterar i den eminenta journalistiska verket och Jorden vi ärvde, som vi ofta återkommer till här. Nej, men liksom så här, man säljer aldrig land, liksom. Nej. Aldrig jord, aldrig. Nej. Mark. Har du en gång förvärvat en markplätt, det är liksom svensk jordägaradel som den här eminenta boken handlar om, där han kartlägger liksom några av Sveriges äldsta och mest, vad ska man säga, största jordägarna i Sverige. Mm. Ja, och det ligger någonting i det, att liksom så här, för att det här ska ärvas.
Mm.
Och det ska gå från liksom släkten till släkten på något sätt.
Äldsta sonen.
Ja, äldsta, i ett fideikommiss så var det ju verkligen så att det bara var den äldsta sonen. Men sen nu idag när fideikommissen håller på att upplösa, så går det ju att ändå komma runt det. Du kan skapa en stiftelse som då får ägas av en släkt. Mm. Eller du lägger liksom ägandet i ett AB. Alltså det finns massor av olika sätt att komma runt det. Skitsamma. Men hela idén handlar ju om att bevara det för sina nästkommande generationer av sin släkt. Liksom. Och det är ju någon konstig idé. Jag vet inte hur ofta man någonsin tänker så, att det här ska jag investera i nu så att Olga ägår. Alltså så tänker nog inte jag. Alltså jag har inga sådana här extremt långt flygande, långtgående planer för mitt dagliga värv. Men jag kan också fatta att en plats som har gått i arv, som har varit viktig för till exempel ens släkt, där man har fått uppleva saker, såklart också kan bli starkt kopplad till trauman.
Mm.
Och så kan jag ju känna så starkt med högen då, min mormors gård, som ju vi var och besökte här nu för 3 veckor sedan. Att för mig är det en så här gudomlig plats. Men jag kan förstå att andra personer i min släkt, framförallt några av mammas syskon, aldrig vill åka dit överhuvudtaget. Mm. Därför att i mammas släkt och i de allra flesta släkten så är det inte bara liksom nice och härligt.
Nej.
Det kan ju räcka med att en människa liksom får ett slaganfall i vardagsrummet i den gamla släktgården för att man ska känna att man inte vill vara där igen. Mm. Nej, det är obehagligt. Där dör folk.
Mm.
Det kan räcka med att någon har legat och haft bröstcancer på ett ställe.
Mm.
För att man inte ska tycka att det här är en bra plats.
Ja, gud ja. Och så här, uppe i Norrland då, där är det ju mycket, såklart, det är det ju överallt, men kanske ännu mer på isolerade platser där det inte finns samma sociala kontroll liksom. Mycket tragiska grejer.
Jag menar, har man separerat på en plats?
Mm.
Tänk dig själv, hade du velat bo kvar i samma lägenhet som du, där du och Nanook hade era värsta gräl och upprinnelsen till slutet? Alltså,
nej, det tror jag inte på. Att människor säger, här ska min sand bo kvar och visa. Men jag ser också en röd tråd i det när jag ser människor som liksom envetet, trots att de kanske inte har ekonomisk styrka i det, ska bo kvar i huset eller lägenheten för att visa barn. Det är oftast män som har blivit lämnade. Nu ska de min sand visa.
Mm.
Det är liksom någon stolthetsgrej, för att det är så här, who cares? Alltså, det ska vara ett straff då mot kvinnan, tycker jag det känns som. Ja, du kanske liksom bedrog mig, eller du kanske liksom inte ville ha mig längre, men det är jag som sitter kvar i orubbat bo.
Ja,
more
det,
peace!
Ja, sen signalerar det kanske också att så här, hur du är
galna utbytbar. Mamma.
Nej, men du är utbytbar. Mm. Jag kan stoppa in en ny Barbie-docka här.
Det är sant.
Alltså så. Mm. Jag tror mycket att det är det. Att så här, det är mina prylar, det är mina stålar, det är mitt hus. Ja. Spelar roll om du är här eller inte. Mm.
Det är bara intressant, för det, jag har aldrig träffat någon som har mått bra av att bo kvar i ett hus eller i en lägenhet, utan det har gått några år sedan.
Där kärleken har dött.
Ja, och så har de gått där och suttit traumatiserade och deppiga, och sen har det gått några år och sen har de kanske köpt något annat och tyckt så här, fan, det skulle jag ha gjort mycket tidigare, nu mår jag bättre. För att man får andas frisk luft och för att man får börja om liksom.
Mm.
Men det som jag ändå tycker är så intressant, som jag tycker är den stora aha-upplevelsen, är att nu hade ju de haft det där huset och bagarstugan sedan 72.
Mm.
Men det är fortfarande inte rinnande vatten i, liksom i bagarstugan. Flera rum var liksom inte gjorda sedan 72.
Mm.
Badrummet var såhär, du vet, som när jag kom in på Gotland. Jag var såhär, okej, Fritzl badrum klantrar. Så ni kommer aldrig kunna duscha, jag kommer dö.
Ja.
När det var någon som liksom hade kärlek i det badrummet och det var mycket liksom annat som var vackert, då var ju det badrummet inte längre något fritställbadrum. Det var bara ett 70-talsbadrum med sån blå plastmatta.
Mm.
Att man så snabbt hamnar i bilden av vad andra har för bilder.
Mm.
Förstår du? Mm. Det är liksom... Det är väldigt fascinerande, och då tänkte jag dels att ingenting har ökat värde, liksom, som det gör då på många ställen, att kan vi casha in så här? Att vi är här för att vi vill vara här. Det är inte särskilt attraktivt, många liksom, de flesta har inte ens varit här, utan vi är här för vår skull, och det är någonting som vi har skapat.
Mm.
Att det kan liksom betyda väldigt mycket, för vi gjorde ju inte särskilt mycket, men vi plockade hallon, käkade lite, åkte på någon lopp. Och ändå så kändes det som att dagarna var så fyllda.
Det är någonting som också är väldigt kravlöst. Vi lever ju just nu i en tid när vi har haft den här konstiga bostadsfastighetsbubblan, får man väl ändå kalla den för, om man ska liksom tro Andreas Ravenka, att så här, ja, vi oroar oss över inflation nu, men när det gäller fastigheter och bostäder, där har inflationen pågått hela tiden, i synnerhet i våra trakter i Stockholmsområdet, där liksom en etta kostar 4,5 miljoner. Det är helt sinnessjukt. Men också att så här, när vi också köper ett landställe, så tänker vi då direkt att vi ska lägga ner enormt mycket kraft och energi på att renovera, greja, do it yourself och installera in ett nytt liksom badrum och så vidare. Och så ska vi genast kunna göra en jättevinst på 1,5 miljoner.
Mm.
Och
för, så det, är det bara.
För att det har människor gjort, kolla på, kommer du ihåg under pandemin?
Nej.
För då skulle ju folk liksom bara tro att det skulle pågå för evigt och köpa då, sitt livs landställe där de skulle spendera all sin lediga tid. Liksom.
Till och med Flen drogs med, va, i guldruscha.
Ja, till och med Flen och hela jävla Sörmland. Det var helt sjukt. Kommer du ihåg den där som Ninni tittade på? Alltså, vad sjukt, som gick upp liksom något helt sinnessjukt.
Jag tror att den kvinnan som köpte det, hon gjorde ju spekulationssyfte i början av corona. Jag tror att hon köpte det för en, eller en och en halv. Och sen tror jag att hon sålde det för typ 6 miljoner.
Ja, det var 6 miljoner. Det var liksom helt...
Mm.
Och hon har väl kanske gjort lite så här ytskiktsrenovering. Men ändå, det är liksom den här tiden vi lever i, att vi har vant oss vid det och att det är det vi tror att vi ska ha våra landställen till. Att tjäna pengar på. Ja. Det är det som är så obehagligt.
Men det är verkligen den här massukåsen, guldrursmentaliteten, att det är så här, det är som speldjävulen sätter igång.
Mm.
Men jag har pratat med många som sålde sina liksom sommarställen under corona där, när allting gick upp, särskilt på Gotland. Jag tror att det gick upp så här 38% på 2 år.
Mm. Det var sjukt.
Ja, jag pratade med mäklare där som var så här, nej, men folk liksom, de tittar inte ens på det. Är så här, vi ska ha det bara.
Mm.
Köp det bara. Mm. Ja, fast det ligger inte så bra till. Skit i det, jag ska ha det bara. Och sen vaknar man upp och det där så här, jaha, var det verkligen här jag ville vara? Var det hit jag ville flytta? Och det är väldigt, väldigt märklig känsla. Och då tänkte jag säga, men gud, just det att jag så hårt har drivit en linje, att jag ska vara på Gotland och det ska vara på ett visst sätt. Och liksom, jag tycker att det är jättekul såklart att fixa och renovera. Men om jag nu skulle liksom köpa ett ställe och ha råd att köpa ett ställe, så skulle jag göra det på ett helt annat sätt, tror jag. Men jag blir liksom så, man kommer igång. Jag tycker att det är så kul. Och det har jag liksom från mamma, min syrra, min mormor. Att det ska vara halvklart, det är väldigt svårt för min själ.
Ja, men jag tror kanske också att du bara, eller inte bara du, utan vi alla kanske skulle må bra av att bara konstatera sig. Men jag är nog en sån här kvinna. Jag är 51 år gammal. Jag gillar att liksom renovera och kliva in i projekt och köpa och sälja mycket. Du är inte en narrativ person. Du är en episodare. Och det är ett hus där som finns i ditt liv i 2 år. Och sen så är det någonting annat som dyker upp i din väg. Och så har du i stort sett laborerat hela ditt liv.
Mm.
Och istället för att tänka att det är någonting fel på det, och att det är någonting som är så vansinnigt idiotiskt, så kanske man bara ska omfamna det och så här förädla den mentaliteten och kunskapen. Mm. Att så här, det här är min specialitet.
Mm.
Och jag har ju tänkt på mig själv liksom som att jag är både och jag, känner, jag tycker inte alls att jag har liksom samma driv i såna här förändringsprocesser som du har. Jag tycker att jag blir mer och mer konservativ ju äldre jag blir. Jag har svårare och svårare för förändringar. Jag har svårare och svårare att tänka mig att jag ska bara så här bryta upp saker. Alltså, nej, jag är så ointresserad av det. Men så kom det i min väg. Jag följer en massa härliga så här, amerikanska influencers som håller på mycket med foraging, alltså så här urtsamling, och som har driver ekologiska jordbruk. Alltså mycket så här inspiration såklart för min egen gård. Och ett av de kontorna som jag har följt länge, hon håller på också jättemycket med när man dopar, när man skitsamma. Ja, men hon är en skitinspirerande kvinna som har haft en farm som heter Magnolia Farm. Ja, men sluta. Hon bara så här odlar grejer och håller på skitmycket med så här att boosta immunförsvaret mot olika örter. Ja, men superspännande. Men nu skrev hon häromdagen, nu jag precis sålt Magnolia Farms. Nu ska jag och barnen flytta närmare havet. Det är dags nu. Det är så här, jag fick typ ångest av att hon skulle göra det. Jag bara, nej,
du är konservativ som jag.
Nej, men liksom, och då kände jag så här, men fan vad sunt. För hon skrev liksom i en caption att, nej, jag måste bevara my free spirit, förmågan till förändring, att den här jorden är så rik och att det finns fortfarande erfarenheter där ute som jag inte vill missa. Jag vill bara ha mer, jag vill se mer, jag vill liksom upptäcka nya. Och hon skrev också, så här dagen efter så gjorde hon en live. Hon bara, många utav er har blivit väldigt besvikna nu. Jag bara, yes, typen jag. Och så här, och då sa hon någonting, att jag vill bara tala om för er att jag existerar inte på det här kontot för att ni ska bli nöjda. Hon har väl kanske så här 50 000 följare, det är väl inte något jättekonto i USA. Men hon bara, jag hade ett ännu större konto innan Magnolia Farms. Och så, jag minns inte ens vad det var för inriktning. Hon bara, för då kände jag att jag ville berätta om just det här. Mm. Men när det inte var relevant för mig längre och jag kände att nu har jag liksom uttömt det här ämnet och intresset, då la jag ner det kontot. Och så ett år senare så startade jag Magnolia Farms. Man ska liksom inte vara rädd för att säga bye bye. När man har fulfilled en dröm, så betyder det inte det att man är någon loser för att man lämnar den.
Mm,
utan tvärtom. Och det, jag har funderat mycket över det idag. Att så här, man kan inte se det så. För det är också någonting som är inympat i vår kultur på något sätt. Att när du är lyckad på någonting, då måste du fortsätta där. Nu är den här, nej men nu har vi det så bra här. Och det är ju ett falsario, därför att du kan ändå vilja utöka eller bli någonting annat. Sen nu har jag gjort klart det här projektet och det blev skitbra och vi har svinbra här på Magnolia Farms, men jag vill ändå flytta till en liten bunge vid havet på andra sidan USA. Att det finns en otrolig sån frihet i att tänka så.
Mm, jag fattar.
Att man alltid tänker att man måste ha misslyckats med något för att gå vidare. Alltså om jag tänker på separationer också, att så här, man borde ju kunna separera utan att man har liksom, nej, vi har tröttnat på varandra, vi har en pissrisrelation så nu måste vi separera. Utan nej, vi har haft en fantastisk relation, men jag vill ändå testa någonting annat.
Det blir ingen bitterhet, så här, vi gillar varandra, men vi är klara med varandra.
Och vi har haft världens bästa liv.
Ja, och så det kanske ändå är bra att vi gör det här nu, typ.
Mm. Jag har ju tänkt att jag liksom inte riktigt tror på sånt, men jag är beredd att ompröva den tesen.
Jo, men alltså grejen är att om man omprövar hela den där idén om hur man som liten liksom på något sätt blir inkorporerad i hur det skulle vara när man blev stor, att så här, man skulle älska männen no matter what, typ. Och att det ändå var viktigt att ha en kille. Och liksom, ja men så var det verkligen 70-80-talet. Och jag tycker fortfarande att det sitter väldigt liksom hårt fast i oss att säga, om man inte har man och familj, men då, ja, men jag tror att det går säkert hand i hand med det, då är man misslyckad och lite galen.
Mm, verkligen.
Ja, för ingen kvinna lämnar väl sin familj.
Mm.
Men det är ju många som gör det nu. Men jag läste han, det är ändå Marshall McLuhan, som är då, ja men han är ju död nu, han dog 1980. Men han myntade ett uttryck som heter "The medium is the message". Och ja, men han liksom förutspådde ju internet och varnade för hur det skulle bli och bla bla bla. Och det han pratar om är ju så här att det handlar ju liksom inte så mycket om själva budskapet, utan så här, var förmedlas budskapet någonstans och hur liksom filtreras det.
Mm.
Som till exempel TikTok förmedlar budskapet på ett helt annat sätt än vad gammeltidningar gör liksom. Och det är det jag menar lite, jag vet inte vad jag menar med att dra den parallellen, men jag tycker det är samma sak här, att var du är, i vilken kontext, i vilken kultur, i vilket sammanhang, i vilken sårbarhet, i vilken ålder, så blir det samma sak som han pratar om, att så här, om vi säger då att mediet är 40 plus, liksom känner sig vad det här det blev. Och sen är du en massa kvinnor som känner samma sak. Mm. Då tolkar ju du budskapet i så här, hur är vår familjerelation just nu? Så här, ja, du speglar i andra och tycker så här, för fan, det här är inte bra alltså. Men om du inte är där, utan du är liksom, ja, men i en kontext där alla har det liksom väldigt bra och tycker så här, va? Nej, det blir ett hot, det där kan vi inte ens prata om. Då kanske man blir så här, nej, men det kanske inte är så dåligt. Varför känner jag mig så tom då? Lite det här att min kompis från USA som jag käkade lunch med, hon var så här, nej men gud, vi har aldrig haft det bättre. De är plus 50 och kan jobba inte lika mycket längre. Och hon sa i början var det svårt för honom hur han skulle hitta sin plats. Han har varit chef hela sitt liv. Ja, men du vet, han går upp varje morgon och liksom ska göra saker. Vem skulle han vara nu då? Och jag tänker på det, att så många kvinnor som tycker att männen är så här, där sitter de och surar liksom. Vadå, var lite fria, nu börjar barnen bli större och hiten och ditan, istället för att man kanske ska vara lite snällare i det, att säga att män kanske inte organiskt följer med förändringarna på samma sätt som vi gör. Så jag plötsligt så är det någonting som jätteförändrat. Så jag kommer ihåg min pappa från när man började sjuan och åttan, från att man gick i sexan var ju så här, man tog hem killar som man kanske hånglade med på rummet, och han var så här, va? Min lilla dotter, vad har hänt liksom? Han hade inte följt med organiskt, för han var aldrig hemma. Mm. Men hans mamma var så här, okej, okay, ja, hon rymde ju förra veckan och skulle hem till Kenner typ, men där fick jag tag på henne. Alltså så här, vi har ju varit med kvinnor på ett annat sätt. Mm. Och sen så helt plötsligt så märker inte männen då av förändringen.
Mm.
Och då tänkte jag på det, att vi är ganska hårt dömande just nu tycker jag, liksom i det klimatet som är i Sverige bland annat, att så här, jävla män, när de har gått omkring på stan, det ser ut som UFO, och fan, de är så tråkiga, sitter med sin kulmage och de raggar på fel sätt, och de har ju verkligen ingen aning om vilken plats de är på. Och vi då, som har liksom dragit förbi liksom väldigt snabbt, vi vet ju inte heller riktigt vilken plats vi är på. För vår självkänsla och liksom vårt kvinnliga så inte ska väl vi är ju fortfarande med.
Mm.
Men samtidigt så framstår vi som fucking heroes typ, på alla sätt. Så jag tycker att det är en svår tid nu.
The conclusion. Det är en svår tid nu.
Precis.
Mm. Mm. Ja, med de orden.
Ja, det är en svår tid.
Så avslutar vi den här podden. Jag tycker inte att det är en svår tid. Och jag ska bara återkoppla till återhämtningen och semestern. Och just, är den liksom, är den bra, är den dålig? Och för vilka är den bra och för vilka kan den vara mer dränerande än återhämtande? Men jag måste säga att det jag kände så starkt när jag kom hem efter Hydra, för jag har ju bestämt mig som en vuxen människa som är frilansare och i stort sett aldrig haft råd att ha så här betald semester. Jag bestämde mig redan i januari för att så här ska det inte bli den här sommaren. Och så här moget började lägga undan pengar, och jag köpte ju då mina biljetter till Grekland redan i april, och jag hyrde det här huset på Hydra, ja, redan i mars. Vilket gjorde att jag har kunnat vara ledig, alltså på riktigt ledig, i 2 veckor. Så Åre och Hydra har varit mina liksom två helt och hållet lediga veckor. Och
Hur har det varit då?
Nej, men det har varit så jävla skönt. Och det som händer med mig, liksom, som jag, för jag kände i slutet av juni, det tycker jag alltid att jag gör så här i juni, det är ju att jag har känt någon liten ångest inför allt. Att man tycker man liksom, det är någon stress som håller på och vibrerar konstant, liksom, sover dåligt, i hela tiden känner mig så här lite jagad, har en massa olästa mejl, att det är grejer som jag inte hinner med riktigt. Men att då verkligen gränsa både liksom människor, klienter, chefer och annat, så här, nej, jag svarar inte, de här veckorna är jag helt ledig, jag kommer åter till kontoret den 8:e. Jag kände mig så liksom ovan vid hela det upplägget. Men det som jag kände nu när jag kom hem från Hydra, det var en så här enorm nytändning. Att jag är bara så här, jag vill brodera, jag vill sy saker, jag vill liksom måla om där. Jag är så här, det var så länge sedan jag kände sån här lust och pirr inför hösten. Jag har sökt, jag ska läsa diakonivetenskap på Uppsala, jag ska färdigställa min kandidat här nu. Jag har liksom bara dragit igång alla mina kursbrev så att jag ska avsluta vår anhörigterapeututbildning.
Jävlar!
Nej, men jag är bara så här, jag är så på hugget.
Och på
så
två veckor?
Igång, två veckor liksom utan att tänka på de här grejerna. För det har jag verkligen inte gjort. Jag har bara läst och legat och liksom gjort så här, när kroppen, eller kanske lite grann som Ingmar Bergman då menar, att när man får se såna här vyer så är det väldigt svårt att tänka på något gammalt mejl som ligger i mejllådan. Liksom. Man glömmer bort sig själv. Och jag tror att det är det också som är så nyttigt med att röra sig och att förflytta sig och att se nya vyer. För man blir väldigt ockuperad av det, eller jag blir i alla fall.
Mm.
Och blir väldigt påfylld. Och det händer obviously grejer längst där bak i hjärnkontoret som man inte har en koll på förrän långt senare. Så att jag ska fortsätta, det här är mitt mål resten av mitt liv, att stänga av min telefon och mina mejlnotiser och fortsätta liksom gå in i en sån här ledighet och kanske mer, mycket mer. För jag tror att det kommer löna sig. Jag tror att jag kommer bli så mycket mer effektiv i mitt arbete om jag kostar på mig att vara alltså, riktigt ledig. Det här tänker jag faktiskt som ett tips till dig, för du är alltid igång. Det här är första gången vi har poddat som du inte haft 3 samtal från dina barn till exempel.
Mm.
Alltså att du, jag tror att du skulle må skitbra av att bara stänga ner notiser, stänga av telefon, alltså så här, inte vara igång. Och ledighet, ja, kan ju vara också att ta ledigt faktiskt från sitt morsaskap.
Mm.
För det är faktiskt också ett jobb.
Jag var väldigt lycklig på min resa till andra ön. När jag var borta där på min hemliga resa, då tänkte jag också så himla mycket på hur, det säger man ju såklart på mäklarspråk, att läget är allt.
Mm.
Men att man var liksom där man var och så nära havet, bodde inte så stort, och ändå så var det bara så här, nej men gud vad härligt.
Mm.
Bara man är nära havet eller något berg eller någonting som är mäktigare än man själv.
Mm.
Jag tror att det är det som jag mår så himla bra av. När jag känner så här, någonting är mäktigare än jag själv. Jag måste bara så här, ta det lite lugnt nu och pay respect. Så att,
ja, men vi fortsätter så.
Vi
fortsätter så.
Och den här semesterparadoxen som de pratar om, forskarna, att så här, ni ska ju bara in med den här skiten på 5 veckor och hiten och diten. Det funkar ju väldigt sällan för att man har förutfattade då förväntningar och hit och dit. Men om man bara också samma sak där, inte har så mycket förväntningar. Så här, jag som min kompis skrev till mig, hon bara, jag har rekord. Jag har scrollat på telefonen 6 timmar 43 minuter idag. Ligger på sommarstället och så här, säger till barnen, bara, nej nu räcker det. Så bara, Det kanske liksom inte behöver vara så himla mäktigt och så här. Men jag håller med om det där. För mig är också geografisk rörelse det absolut bästa för kreativiteten. Mm. Och då menar jag faktiskt gärna att cross the ocean.
Mm.
Åka någonstans liksom med ett annat språk. Mm. Och en annan känsla och en annan energi. Det kickar också igång med ordentligt. Ja, råden från experterna, semesterexperterna. Vi tar gärna era tips också. Ha det så bra. Hejdå.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.